Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
God måndag, tisdag, onsdag, vilken dag i veckan den är, så är du oavsett lika hjärtligt välkommen till vårt lilla skåp där vi sitter och väntar på dig. Redo att tjafsa om det viktigaste veckan har att erbjuda. Och då är, när jag säger vi, ja då är det ju Peppe Öhman som håller till i Los Angeles. Och där gör hon inte mycket annat än surfa just nu, om man tolkar Instagram-fritt. Johanna, hon sitter i Vasastan och prokrastinerar, om man ska tolka våra olika chattar fritt. Eller du behöver inte ens tolka fritt, det är mer du som säger att du gör det.
Och, ja, det är 100% sant.
Ja. Och jag då, ja, jag är som vanligt som en galen kvinnas frukost överallt.
Det är kul också, för att när du sa att vi satt i ett skåp, då fick jag en känsla av att det var som ett så här barnprogram från 70-talet.
Ja, mysigt.
Att det är så här ett fult gammalt skafferi. Och det liksom,
ja, som Humle och Dumle typ. Det är Humle och Dumle,
ja,
du ser
men lite
framför
grann. Eller som, vad hette den här Farbror och Frippes skafferi? Kommer du ihåg att det fanns ett urgammalt barnprogram
Farbror
som hette så?
Skafferi?
Nej. Ja, alltså i Finland så vi bara sådär tjeckoslovakiska animationer. Vi
ja, hade, men det här var väl inte nästan så. Det var liksom, han öppnade olika burkar och så fördes man liksom in i burken och där var det en film typ. Så, alltså så minns jag det. Att, det var. Att jag minns det här överhuvudtaget är kanske för att jag jobbade med något program som hade, jag vet inte, där vi tittade lite på sånt. För jag brukar inte minnas. Vad pratar jag om egentligen? Jag vet inte. Hej! På er.
Jag har spaning kring det sist hon sa, att jag bara surfar, för att då fick jag genast lust att skrika, men jag jobbar faktiskt super super mycket, för det gör jag faktiskt. Och häromdagen skrev jag någonting på Instagram om att jag tog en hel dag ledig. Alltså jag bara surfa på förmiddagen, red på eftermiddagen och kolla på film på kvällen. Inte något jobb. Och så var det någon som skrev att det här är ju otroligt lyxigt. Alltså att en hel dag, och till och med så här att jag borde kanske inte, att jag är så otroligt privilegierad som lever ett sånt här ett lyxliv, att det kanske kan sticka lite i ögonen på folk. Och jag fattade, jag freaking bor liksom vid Stilla havet och kan ta min breda och surfa och få rida hästar och ha mig. Men det fanns ändå alltså någonting i mig som ville skrika att jag jobbar faktiskt jättemycket.
Och jag kan, jo men alltså, plus, vad är det som har stoppat den här personen från att göra samma sak? Egentligen.
Ja, varför ska det sticka i någons ögon att du har en dag när du gör
du ska
dina roliga
inte
saker?
Skämmas,
varför ska du har känna att, nej, verkligen.
Du har skapat
ett glad ett liv. Du behöver inte
nej,
förklara exakt det för någon.
Åh gud, nu
vi
sitter vi i samman
munnen på varandra nu. Nu är Humle och Dumle igen.
Ja.
Tack så
Johanna, nu är vi som det två mopsar fint som bara,
nej, försvara mig. Nej, men det känns fint. Men jag kände verkligen, jag fattar ju också, alltså jag är ju privilegierad.
Ja, men du behöver inte, du är privilegierad, men det är personen som skrev det där också, Peppe. Så den som, privilegierad, vadå? Ja. Alltså alla, jag hörde idag att, eller läste eller lyssnade på någon podd, att alla som tjänar man över 27 000 kronor i månaden så till och med världens topp 10 rikaste procent. Och väldigt, 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 väldigt många i Sverige tjänar över 27 000 kronor i månaden. Så välkommen till den privilegierade. Att då sitta och säga att någon annan är privilegierad som har varit smart nog att liksom bara ta för sig av livet. Skäms. Jag tycker de som ska skämmas som ens säger så.
Ja, men jag håller med, men jag tänker också, men okej, okay, den här personen sa det snällt också måste jag säga, men jag tänker också på det, varför det är så viktigt för mig ändå att för säga att jag jobbar mycket, att jag sticker upp liksom 5:30 på morgnarna för att kunna jobba, och att jag faktiskt jobbar nästan varje helg och på somrarna, och det är egentligen dumt att jag känner att jag måste försvara mig som om det skulle vara så himla viktigt att man jobbar hela tiden. Alltså egentligen borde man ju bara vara jävligt stolt över att kunna vara ledig och ha det skönt. Verkligen. Istället för att alltid måste vara så att man jobbar, ja, faktiskt också. Alltså, och jag försöker trycka tillbaka den där liksom, impulsen hos mig själv att på något sätt förklara att jag verkligen är en nyttig människa. Jag är nyttig som jobbar och betalar skatt och liksom verkligen producerar saker. Som för att liksom påminna mig själv om att mitt människovärde har ingenting med den saken att göra, liksom hur mycket jag producerar.
Nej, verkligen, men man vill väl inte bli liksom felbedömd. Det kanske är lite det också.
Ja, men, ja, faktiskt, för det känns ju väldigt orättvist för att som, om man är frilansare har man ju verkligen ingen semester på somrarna. Eller man har, men då är det verkligen obetalt. Liksom. Eller, ja, det finns kanske företagare som kan ta ut betalt semester, men det kan inte jag. Så att man jobbar ju mer kanske än vad folk tror på basen av Instagram.
Ja, men det spelar ju ingen roll. Alla får ju, alltså, du måste ju få göra som du vill med din tid. Men, jag förstår inte varför någon ska lägga sig i det.
Vi har helt enkelt valt att jobba lite utspritt alltså. Jag, idag har jag varit i stallet, har också jobbat parallellt, kollat mejlen, checkat in och sådär. Men jag är en extremt effektiv person, så jag fixar det. Jag kommer också få jobba ikväll, men så har jag valt att lägga upp mitt liv. Jag klagar väl inte på någon annan som går till jobbet klockan 9 och går hem klockan 5. Så har de valt att göra med sina liv. Det, herregud. Låt, alltså, jag vet vad, alltså jag känner också så här, du vet, om man nu har synpunkter på det, då har man problemet helt och hållet i sig själv. För att personer som ändå går sin egen väg.
Ja, men det är ju bara en avundsjuka.
Ja, men och folk som går sin egen väg och gör saker, livet på sitt eget sätt, det är alltid liksom, jag vet inte, det är där det finns förändring liksom, för andra och inspiration för andra också. Så att, ja, man kanske inte alltid är liksom jättelätt att placera, men jag gillar vår sort. Hörrni, jag har så mycket att prata om idag. Jag vill börja med bara en liten, jag ska säga en, du vet, jag samlar ju på så här små, alltså, vad ska man säga, bra uttryck som liksom håller en på rätt bana i livet. Till exempel så älskar jag ju tanken på, sån är jag, som Johanna har introducerat, att man bara helt enkelt inte behöver vända och vrida på sig själv för mycket, utan man kan ibland konstatera bara, jaha, sån är jag, och så är det ganska, det är inte så det, konstigt.
Vet vad, liksom. Det som är roligt med det där är att sån är jag från början var någonting som vi skrattade åt för att hånfullt. Ja. Att folk som bara såhär, sån är jag, och så ska man bara såhär slippa stå till svars för någonting bara för att sån är jag. Men nu har det blivit någonting som är bra. Sån är jag.
Ja, ja, men det liksom, är ju roligt för att det är liksom
skifte.
Ja, nej, men det är fortfarande roligt för att det är liksom en vidrig person som är sån är jag, alltså, som är så nöjd. Men en liten variant av den inombords kan man ju absolut ha. Och jag är också väldigt hjälpt av tanken på vem bryr sig. Det känner, tänker jag för mig själv. Ja. Alltså 5 gånger om
dagen. Ja, det tänker jag ofta också.
Alltså när man börjar, du vet, ja, liksom, ja, nu blev det inte så himla bra. Ja, vem bryr sig? Och det är liksom en sån här, jag vet inte.
Så befriande.
Befriande,
jag bara liksom, gå vidare.
Ja, och det kanske är lite så här, men det finns många såna. Och i helgen sprang jag på en ny, förstår ni. Då berättade min syrra att hennes kollega hade läst sin dagbok från när hon var typ 13 år. Och i den här dagboken så hon var ihop med typ Håkan. Så var det skoldisco hon gick på. Där träffade hon Anders. Och så råkade hon liksom hångla lite med Anders fastän hon var ihop med Håkan. Men hade skrivit, och så skrev hon i dagboken så här, ja, är det party så är det. Och då tycker jag att det är så här. Och då tänker jag att det blev liksom lite ledord för kvällen, så här, ja, är det party så är det. Och så fick man liksom ta en shot till. Och så fick man
och gud, vad som helst kan ju hända efter den devisen.
Allt kan hända. Man kan också gå på ICA och bara tänka, är det party så är det, och köpa den stora burken med Nutella. Jag vet inte, men det är alltid en så här, man kan alltid bara liksom ta med sig, är det party så är det. Så otroligt härligt att bara sidesteppa lite.
För varje dag ska vara en fest, man vet aldrig när det tar slut. Liksom.
Nej, precis.
Är det party så är det.
Ja.
Gud, vad bra. Ja, men om man står mellan två val, ena lite lyxigare och det ena lite vardagligare. Det vet man ju vad man ska tänka.
Nej, men det är väl en härlig litet medskick i livet. Är det party så är det.
Jättebra.
Jag tycker också,
verkligen,
alla som eventuellt har bakfyllångest, vilket jag, gudarna har liksom befriat mig från. Jag är så glad, jag har liksom, jag är alltid så här, ja, men det, vem bryr sig? Alltså det är ingen som kommer ihåg. Jag är säkert någon som är fullare, tänker jag. Och när man har varit lite för så här, gå på i på någon, ståkat någon på någon cool person på någon fest eller sånt där som jag brukar göra när jag blir full. Men då kan man ju också tänka så här, ja ja, är det party så är det, så har man så behöver man inte.
Men vet du vad det bästa är ju nu, att nu har vi en perfekt trestegsraket. Att först så börjar man med sån är jag, och sen blir det vem bryr sig, och sen kommer är det party så är det. Sån är jag, allt, där har vi liksom förklaringar till allt. Allt dumt man gör under kvällen.
Ja. Eller vad då i livet liksom. Man får välja en inför varje situation
liksom. Det går runt sen. Så är jag. Vem
inför varje
sig?
Situationer. Inför varje situation man ställs inför. Det kan vara, då får man välja en av de här tre. Du får välja liksom attityd. De här tre, du får välja en av dem, och så tar man den som passar bäst in, och sen går man vidare bara till nästa.
Jag känner att det här är liksom en föreläsningsserie som vi borde åka runt i världen och dra. Life coaching.
Man får ju inte, man får också då förutsätta att i grunden finns en person med ganska liksom sunt förnuft ändå. Alltså det är inte det liksom en genomvidrig människa.
Ja, men du, vi måste också lägga till din mormors gamla säkerså.
Ja, precis. Min mormor som ju alltid stack till en ett litet säkerså. Nej, men det kunde ju vara att man gick på toan, så gick man förbi henne när hon satt och drack kaffe och bara, säkersa. Och det kan man ju absolut säga till sig själv.
Ja, jättebra.
Så när man har liksom valt air party så är det, så kan man säga säkersa till sig själv, så är det liksom, då kan man aldrig må dåligt. Ja, det här var alltså i lördags, men nu vill jag berätta om den här dagen. Och jag kommer landa liksom vid tre saker som jag tror ni kommer reagera på.
Oj.
Och så det kommer inte bara vara jag som pratar, utan jag berättar det som min dag. Och sen så får ni liksom tycka till där det krävs. Mm. Så här är inte det. Nej, men jag i morse då, så efter att ha jobbat lite, åkte jag iväg mot stallet. Lyssnade på podcasten Pod Save America, den här en stor amerikansk podcast där Barack Obama var gäst, och det är ju lite, alltså det är så tryggt att höra hans röst bara, tycker jag. Det finns ingen som tar så långa konstpauser som han, och det ändå bara känns trevligt. Man är typ såhär, vad ska han säga, och så kommer det något ganska vanligt, men i alla fall, han har ju så fin röst och är så jävla sexy också, men det, ja, så det var alla möjliga tankar som flög genom huvudet. I alla fall, han kom fram till att så här, i en del så pratade han om att, lite tips till demokrater, att hur liksom det har blivit lite som världen är polariserad och sådär. Att det finns en liksom politisk korrekthet, eller han beskrev det som att demokrater måste sluta vara en buzzkill. Och det tror jag, då tänkte jag på det. Alltså, och jag tänker att han menade som att det är liksom så, jaha, men alla HBTQ ja, men du är, alltså PK-världen helt enkelt. Han beskrev det som att det är som att man går på äggskal, för att man folk kan bli så,
också det där citatet.
Ja, folk kan bli kränkta och liksom det blir vart man än går och så. Och jag tror att det verkligen är att spela liksom, ja, Trump pister SD-are rakt i händerna, att vara, alltså att det blir så. Och det var också för mig därför väldigt kämpigt att liksom försöka rösta på partier som har som sin ton att det är liksom, oh, men nu blir vi den kränkt och alla är offer och alla är liksom, det är som att det är synd om alla på något sätt. Och då vad jag vill komma fram till här med är att jag säger att jag tror att PK, det kommer inom mycket kort vara absolut töntigaste man kan vara. Ja, det är bara min. Man måste kunna ha lite distans till saker och ting.
Det håller jag 100% med. Det är svårt, alltså det går ju inte att säga emot att man måste ha distans. Men jag tänker att speciellt i USA, och kanske faktiskt lite också i Sverige just nu, när det finns en sån otrolig attack på liksom, här i USA är det ju en transperson som förlorar rättigheter hela tiden liksom. Och det är ju ingenting som just. Och jag tror faktiskt att som man ser på transpersoner idag från republikanskt håll, är det som man såg på homosexuella i USA för 20 år sedan. Alltså folk var sådär att, men herregud, de är ju äckliga pedofiler. Och jag tror kanske att om man att ibland måste man våga vara lite woke. Jag tycker inte man ska gå och bli kränkt över allting.
Ja, men det är också så här, det är så mycket, det är mycket som bara är alltså helt normalt. Alltså det som Trump-gänget, om vi ska kalla dem för det, alltså även de som finns i Sverige, att det som de tycker är PK behöver inte vara PK. Det kan bara vara något helt, alltså fullt naturligt. Just ja. Som så, du vet, rättigheter för folk eller vad kvinnor får göra, jo, eller aborträtt eller någonting. Och men det är klart att inte det kommer försvinna. Alltså,
nej.
Det borde bara sluta vara en diskussionsfråga och bara vara en del av naturligt
ja.
Liv. Liksom.
Men det, här går det ju åt motsatt håll. Här förbjudet är ju jättemånga delstater där abort är förbjudet nu i USA. Alltså ja. Det finns 14-åringar som blir våldtagna och de kan inte göra abort. Och det är ju verkligen, det är ju en rättighet som tagits bort från folk. Och jag tänker att det måste man ju alltså kunna argumentera emot. Eller, så min sak kanske att jag förstår. Ja, alltså, det är två olika saker, det här att vara kränkt, att bara leta efter orsaker att vara kränkt för. Man tycker att någon använder fel pronomen. Och för, ibland gör ju folk faktiskt misstag. Det gör vi ju alla, säger dumma saker. Eller vi använder ord som var okej för kanske 10 år sedan men som inte är okej idag. Och det tycker jag, att gå till attack på en person som gör det av misstag, det tycker jag är politiskt helt fel. Men sen är det ju, alltså om man ska vara den woke-personen är man ju den töntigaste i klassen ofta, men ibland måste man kanske stå upp för sin töntighet för att man känner att man
men
gör
någonting som är rätt. Men det är inte töntigt, det har väl varit liksom, gud, det har väl varit liksom, det är ju så att det görs liksom parodi på woke-folk för att det är liksom så utbredd, det är liksom en typ, man, det är en stereotyp på något sätt man känner igen. Och jag menar inte att diskussionerna inte ska finnas, jag menar bara att sättet där man liksom är såhär, hur kan du säga så, det funkar ju uppenbarligen inte, utan man kanske mer ska bara vara såhär, aha, okej, okay, ja, för så här tänker vi, det tycker vi känns vettigare. Jag vet inte, man kanske bara ska bemöta det på ett sätt som inte är såhär, förfärat.
Ja, men det är väl så med alla uppskruvade lägen, att det funkar ju aldrig. Det är ju, alltså det är ju samma sak åt andra hållet. När de är uppskruvade så funkar det inte heller. Och när PK-gänget är uppskruvade så går inte det. Man måste ju ha en normal ton.
Ja, men jag tänker den här äggskalskänslan att man är rädd att, du vet, man vågar ju knappt formulera sig.
Ja,
i podden
exakt.
Här har vi ju ganska högt i tak ändå. Och det är ju för att folk inte direkt kan, eller kan, men de har jag, vissa hör av sig och så. Men jag tror att man lyssnar kanske inte här om man inte ändå, jag menar, förstår lite att det finns nyanser i allt man säger och sådär. Men på ett Instagram-inlägg till exempel, där folk kan så här, du vet, man vågar ju inte skriva något för att man, det är liksom där, det är så många som bara, åh, men min pappa har ju faktiskt, hur kan du säga så, min pappa har ju 3 ben. Det är alltid någon som är, som, ja, det blir så otroligt, man måste förstå att, jag vet inte, det blir liksom den där patrullen som ska ut och leta fel. Det är liksom,
och då handlar det mer som vanligt, ja, men jag kanske, det är så här då, som vi talade tidigare som i podden, att det handlar mer om den som vill bli kränkt, att den gör sig, känner sig själv som en bättre människa, än att det handlar om genuin strävan efter att göra världen lite bättre.
Ja, ja, men så är det kanske. Men jag tror bara att vi måste fundera på hur man kan bemöta det här på ett annat sätt. Alltså saker man inte gillar, eller som jag tycker hela politiska världen och liksom vänsterblocket också är så här, man bara, alltså man får ta lite ansvar, man kan inte bara, även om man tycker att liksom högerpolitikerna,
men är det så mycket kränkthet och sådär nu då? Alltså,
är det inte så mycket kränkthet, nej. Men det är liksom, det är som att det inte finns nyanser, man målar upp varandra som om den ena är liksom djävulen själv på båda sidorna, och det blir ju så här, så är det ju inte, varför vill man liksom få någon att tro det?
Jag vet inte, men det beror på i och för sig var man hittar sina nyheter, men jag tycker inte. Alltså jag har i för sig försökt att hitta saker som är positiva med Ulf Kristersson och verkligen inte lyckats. Jag har hittills inte läst någonting som jag säger, jo, men han är jättebra på det här. Alltså förutom hans vader som folk är tydligen besatta av, så har jag liksom inte lyckats. Och att han har varit bra på gymnastik, så har jag faktiskt inte hittat någonting som är positivt med Ulf Kristersson. Men det måste ju finnas, eftersom så många har låtit honom uppfylla sin dröm om makt liksom.
Fast jag tänker så här, alltså, jag tycker det är faktiskt fint av dig, Johanna, så borde fan alla göra, om verkligen hitta det bästa i den man tycker väldigt illa om eller någonting som man är politiskt jättelångt ifrån. Men jag är också rädd att om man liksom från det ena har, alltså, för att om det handlar om mänskliga rättigheter och inte mänskliga rättigheter, då är det ju svårt att på något sätt hitta, att försöka förstå icke-mänsklig. Alltså det är svårt att förstå folk som vill bestämma över kvinnors kroppar i USA. Alltså det är svårt att mötas halvvägs på något sätt, för då ger man ju på något sätt båda argumenten lika mycket tyngd. Man är sådär att okej, du råkar nu bara tycka att kvinnor inte ska bestämma över sina kroppar, och det är lika viktigt som att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar. Hur kan vi liksom förstå varandra? Jag tänker att det, alltså om man tänker så kanske man bara rör sig mot någonting som är liksom...
Ja, men vet du, får jag bara säga en sak här? Jag tycker också att det är någonting med att säga att ja, men gud vad ni är hysteriska. Det är ju lite grann som det här, vet, att tjejer kan inte skriva, de blir bara galna. Alltså det finns någonting att, i att bedöma hur någon säger någonting blir också en härskarteknik som är ganska obehaglig. Att bara säga, ja men så här kan man inte säga. Alltså, för då blir det ju så här, nej okej, enligt dig, jag vet inte.
Ja,
Förstår du hur jag menar?
Jag menar
det känns, alltså, om man är högutråd så är det lätt att säga gud vad ni håller på i PK-maffian. Liksom.
Men så gör väl vänstern också och säger liksom, ja, vissa ja, personer
ja, men precis, som ja, men är väldigt vänster. Alla som bedömer folks ja, argument.
Och som finns kallar det alla som inte...
inte men...
Nej men du vet, och som bara med lätthet kallar alla som inte är vänster fascister och sådär. Det är ju liksom galenskap. Ja. Så kan man inte göra.
Jo, det är klart.
Jo, men
det är
väl
inga inte... smarta personer som gör.
Jo, det finns. Jag har... Det finns.
Du har sett sånt.
Ja. Ja, nej men och det är inte liksom... Nej, men det, jag tror att man gör det... Men det blir bara tvärtom och fel och så. Jag menar inte att vi inte ska diskutera eller att man ska acceptera. Jag menar bara att det är liksom... Ja, jag säger som en god vän Obama att man inte ska vara en buzzkill. Alltså, ta det på ett sätt som blir liksom lite... Liksom, jag vet inte... Ta det med intelligens istället för med liksom... Åh, nu har de gjort så här. De vill bara förstöra. Och allt det här kommer hända. Måla fan på väggen och liksom göra det till någon slags här... Men många av så här politiker som jag verkligen ser upp till och miljöpartister och så här, som jag verkligen... Men det blir när diskussionen bara är så här... måla fan på väggen och ett jävla mörker och det finns ingen nyanser i någonting, då känner jag bara det här blir bara larvigt liksom. Så är det ju inte. Det är klart att inte Ulf Kristersson, det har ju något problem att jag aldrig kan komma ihåg vad han heter, men det är för att det finns en politiker eller en politisk kommentator
som heter... Teknik i dig.
Nej, men det heter han Ulf Kristoffersson. Det är någon politisk kommentator eller något sånt där som också är liten till växten och har brunt hår. Ja, det är de två. Jag får inte ihop det i mitt huvud. Ja, men jag menar, det finns ju säkert något bra med honom också. Jag hörde honom häromdagen säga så här, nej men jag är inte en orolig typ, bara konstatera. Då tänkte jag, vad mysigt att kunna se det om sig själv när man är så här på den positionen han är nu. Det kanske han bara säger, men det var ändå så här, jag vet inte, det tyckte jag lät så sympatiskt och trevligt. Det kanske är bra att man har en statsminister som inte är en orolig typ.
Jag tycker inte du väger upp för saker han har gjort, men...
Nej, det tycker kanske inte jag heller, men nu letar vi ändå efter... Ja,
men okej, det där är bra att Johanna, att istället för att man ska verkligen kolla på speciellt vad politiker har gjort, istället för att de säger vad säger att okej, men vad fattade du för beslut? Vad liksom vilka... Se folks handlingar istället för att lyssna så himla noga på vad de säger.
Ja, så det här var vad jag lyssnade på vägen istället. Sen var jag istället och red en häst. Och sen var det paus, för då skulle jag vara med i en... vad ska man säga? En lunch. En klimatlunch var det i alla fall. På tema kossor och klimatet. Sånt här tycker jag är ju jättespännande. Jag är ju, har ju... Sen jag fattade att liksom allt man är rädd för... Det man ska göra då är att bara lära sig allt om det. Så blir det så mycket mer att hantera. Så min klimatångest som jag hade i många år, den vände jag till att jag vill lära mig allt. Och det har ju gjort att jag är så... Jag är väldigt, väldigt intresserad helt enkelt. Så att den här klimatlunchen om kossor och klimat, och det handlar mycket om metangas och sånt där, det var med folk som kallar sig betesnördar. Bara det är ju underbart. Jag hade dem i lurarna medan jag mackade och sådär.
Vad sa du att de kallade sig?
Nej, men de var
betesnördar.
Betesnördar. Alltså folk som...
Betesnördar, okej.
Okay. Ja. Det här var lunchen var alltså, men nu ska vi se vilka det var som var mer så jag kan komma ihåg alla. Ja, men LRF, WWF, SLU... Och så var det Maria Soxbo och Emma Sund som håller det där. Det var jättespännande. Och man lärde sig jättemycket. Och det är så här, framförallt är det så här, som, precis som det vi nyss pratade om, så finns ju, är det ju inte så här att det bara är svart eller vitt ens med kossor och klimat. För att man behöver betesdjur såklart för den biologiska mångfalden. Skulle vi inte ha djur som gick ut i hagarna, och det finns också något sån här, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men alltså det finns fribetes, alltså den är så här, djuren knallar runt i skogen mer eller mindre. Det finns sådana hagar. Och det är liksom helt avgörande för den biologiska mångfalden. Och då pratar de till exempel om varför vi har hästar i bara inboxade hagar. De borde gå ut och beta liksom, och hjälpa till och hålla efter den biologiska mångfalden och knalla runt i skogen och beta. Som de är mer vana vid. Och det var ju spännande. Men man behöver kossor då bland annat för det här. Och då var det någon som frågade, men hur mycket kött ska man äta då för att hitta balansen? Men vi kan ju inte så här göra oss av med kossor. Det är liksom inte målet på något sätt. Det kan inte vara bra. Ändå ska vi äta mindre kött för att vi har för mycket. Och då blev den härliga tumregeln att cirka 100 gram nötkött i veckan. Det är vad man klarar att äta och hålla en så här. Om man gillar kött men man inte vill bli vegetarian, då vet vi nu. 100 gram kött, då håller man sig på en bra balans för att liksom hålla igång den biologiska mångfalden. Men liksom, vi har så mycket kossor som gör det. Men det är ändå inte liksom, vi äter liksom mer än, långt mer än vi behöver.
Nu. Mm. Så det är typ en hamburgare i veckan kan man säga.
Ja, något sånt. Precis.
Är det inte så här 100 gram i en vanlig?
100 grammare på civila.
Du har lite med någonting så exakt.
Ja, det var ju såklart verkligen, för det var ju också många andra parametrar och sådär, så det var ju inte, det var ju ett svar som verkligen inte satt, var så här, så här är det, men det var ändå något slags svar. Sen finns ju olika saker att förhålla sig till, och sen då så jobbar man ju mycket på att få ner metangaserna från kossornas rapar och pruttar, bland annat med olika foder och sånt där man ger dem, och då kan man kanske äta mer kött i framtiden, vem vet, men det är i alla fall väldigt härligt tycker jag att det är så, jobbas på så många plan och fronter för klimatet, och det gör mig, ja, det gör mig alltid pigg och glad att höra om.
Men hörni, men alltså, jag får väl gräva mig djupare in i det här, men alltså det handlar då om kossor som explicit går utomhus, alltså då hade man, då tänker man att de kossor som mestadels står inne, de är till ingen nytta.
Ja, både ja och nej, alltså i Sverige så finns det ju ett regelverk som gör att kossorna måste vara ute. Nu, alltså nej, men nu är inte jag expert på det här. Men de pratar mycket om just det där. För att det finns vissa fördelar då med att ha kossor inne. Och kossorna tycker liksom det är för varmt att vara ute på sommaren och så vidare och så vidare. Men i Sverige går de ju oftast löst då. Men alltså, runt i Europa är det andra. Där kan man ju, får man ha kossor inspärrade och så. Men i Sverige är det lite andra regler. Så de, ja, jag vet inte, jag tänker väl att de, nej, de kanske inte gör så, den nyttan är för biologiska mångfalden, nej. Samtidigt som, men man kan ju, man drömmer väl om att det ska finnas ett system där det är så här, en lagom mängd kossor som gör sitt jobb, men som också ger oss föda och näring och så.
Bra. Dagens konytt.
Ja, dagens konytt kom det där. Ja, och sen så var den sista lilla stoppet. Det var, då kom min kompis Linda till stallet. Hon har sin häst där. Ni känner också Linda. Då sa hon att hon precis hade lyssnat på podden och hon tyckte att det var så härligt att vi alltid tyckte så olika och satt och ryade och gapade. Och då sa hon så här, ja men jag tänkte på när du pratade om skönhetsprodukter, skönhets, som vi gjorde i förra avsnittet när vi absolut inte tyckte lika, utan Peppe, du tyckte att det var liksom skönhetsbranschen är förkastlig och det är lite viss del i alla fall, och kanske att jag och Hanna var lite mer vem bryr sig, sån. Ja. Och då så sa Linda att hon var så här, hon var lite mer på min och Johannas sida. Att, jag säger inte att det inte är problematiskt med skönhetsbranschen, för det är det ju.
Nej,
så
precis.
Klart.
Alltså det är ju inte som att vi är bara så här, vadå, det här är ju bara jättekul. Det vill jag ändå trycka fram att ja, men, nej, det finns nackdelar. Nej, men att man kan påverka sin egen del av det.
Ja, men då sa hon också, och då bara tänkte jag lite på det, att sa hon så här, ja men det där är ju liksom marknadsföring och det är ju inte bara skönhetsbranschen. Och det tänkte jag på, att det har hon ju verkligen helt rätt i, att då är det ju väldigt många branscher man ska, jag tänker på inte minst försäkringsbranschen som lever på att vi är livrädda. Jag menar, särskilt i USA var det ju, stay safe var ju liksom, det var så mycket man skulle vara rädd för och försäkra sig mot. Och i Täby centrum står det folk och säljer liksom sån här, det brick som barn, larmbrickor som man tycker att barnen ska ha med sig så att de ska kunna larma när de är själva och sådär. Bara, du vet, folk känner så mycket pengar det, och det är ju minst lika förkastligt bland annat.
Sen fast det är ändå en whataboutism, alltså jag menar, det ena utesluter, alltså det finns såklart många saker som är förkastliga, men jag tänker att bara för att det finns alltså flera saker, så gör ju inte den första saken mindre förkastlig.
Nej, men jag tycker inte att det är speciellt förkastlig. Jag tycker att det är delar av det, absolut. Men jag skulle inte vilja leva i en värld liksom utan skönhetslull.
Nej, inte jag heller. Men jag tänker att man måste kunna tycka många saker. Alltså man, det behöver inte vara antingen det ena eller det andra om man ska kunna kritisera en bransch och ändå leva i en värld där man tycker att vissa delar av den är okej. Okay. Och jag tänker att genom att man kritiserar den så kanske man... Nej, men jag tänker så här på, som dina skor, Sissan, de är ju supersnygga. Man vet att de som producerar dem får rimligt betalt. Att liksom, de håller länge och att det är ett kvinnligt företag, det är ju skor man gärna köper, och samtidigt finns det liksom tjejer in i Kina som producerar skit där folk inte får lön. Jag tänker att det gäller liksom också skönhetsbranschen, att man måste bara hålla lite öga på sig själv och sen se hur mycket man påverkas av reklam och hur mycket vad man egentligen verkligen behöver. Alltså man måste väl bara vara kritisk som konsument.
Älskling, tack så mycket. Förlåt.
Det var Marcells idé.
Åh, oh, nu kommer två små killar här och har gjort äppelklyftor med jordnötssmör till mig och gav till mig när jag spelade in podd. Det var väl det gulligaste, det var Marcells idé.
Hej då,
sötnosarna. Oh, förlåt, det var väl gulligt. En liten bricka. Ja. Förlåt. Ja.
Hashtag, inte alla män.
Inte alla män, nej, verkligen.
Du får inte äta äppelklyftor nu.
Nej, förlåt. Jag är ledsen. Jag har inte hunnit äta lunch. Förlåt, jag ska inte... Det var så gott. Jag skäms. Mm. Vem bryr sig? Nej, okay. Nej, jo, någon bryr sig. Jag förstår. Alla som lyssnar bryr sig.
Är det party så är det.
Nej, jag kommer aldrig... Men jag kommer, man kommer, i princip ska man aldrig behöva ha en bra, dålig dag igen. Enligt den här modellen.
Ett par sköna brallor och sen har man de där fyra.
Ja, en bra resår i midjan.
Då är man hemma.
Ja.
Exakt. Hörrni, vet du vad? Jag har tänkt, vi hade ju för några veckor sedan så pratade vi om saker som kan dra åt helvete.
Mm. Ja.
Och då har jag tänkt på grejer som är tvärtom.
Mm.
Men då tänkte jag nämligen på en sak som jag verkligen blir glad av. Ett riktigt bra bageri. Om man hittar ett bageri som man kommer in på och vet att allting är gott som man köper där inne. Det händer inte så ofta.
Är det party så är det, tänker du. Och så köper du
bara. Ja, då tänker jag det. Och så köper jag en av varje.
Ja. Oh, gud. Alltså, sånt har vi ju inte här. Jag tänker du har tillbringat mycket tid i Stockholm och Frankrike som ändå är bra bageriländer. Men bra bröd är ju någonting som man inte är bortkänd med i USA.
Det är verkligen sant. Det var ett traumatiskt dåligt bröd i. Det grova brödet är typ ljusbröd.
Men nu säger jag inte att det är det bästa bageriet. Alltså det är inte mitt favoritbageri. Men Fabrik, visst öppnade de i USA? I New York tror jag Fabrik finns i alla fall. Ja, det var...
Jag får svänga förbi där då morgon på morgonen.
Ja, köpa dig en liten leva.
Ja, men det var väl bra. Mycket trevligt.
Jag har en sak som inte kan dra åt helvete. Och det är att man kommer hem till någon och så blir så ompysslad. Den här personen bara sätter ner här och så pysslar den lite i köket. Jag var hemma hos min kompis Maja i Stockholm och så kom hon och jag var jättehungrig och hon lagade mat. Jag visste att det skulle ta en stund innan maten var klar. Och så kom hon med ett litet fat med stora parmesanbitar på och bara sa, där kan du knappra på medan du väntar på att maten ska bli klar. Och jag kände mig så liksom omhuldad om händertagen. Det kändes verkligen som att jag fick släppa rollen som att vara ansvarstagande mamma, utan det var någon annan som bara såg till att jag var mätt och belåten. Det gjorde mig nästan tårögd, det var så fint.
Känslan överlag när man blir, när någon tar hand om en och bara tar över ansvaret över en själv lite.
Ja.
Oj, det händer inte ofta, men gud vad härligt det är. När man bryter ihop lite grann, du vet, när det är liksom en litet mini-break i livet och någon står där och bara är så här. Inga problem.
I got you.
Ja, det är väl det finaste. Men hur ska man, jag tror ofta, för ibland tänker man så, nej men gud, jag har liksom ingen, man gör, liksom, det är inte så att man, du vet, lite till vardags bryter ihop sådär. Och så tänker man att så här, man orkar inte liksom hemma, det kanske man gör absolut, men det är inte så här. Men jag tror att man ofta har så många fler, och det behöver kanske inte alltid vara den som är, man känner, har känt längst eller så, utan det kan vara bara en person man känner så här, någon slags lojalitet och så. Jag tror att man har de personerna även om man inte tror det, är vad jag vill säga. Som man kan bryta ihop med för tillsammans med.
Ja, man ska kanske bara våga göra det, vara lite liten och svag ibland.
Ja.
Och låta dem bara fånga upp en.
Ja. Men också varning för de personerna som liksom fiskar efter dåliga nyheter i ens liv. Som typ lite vill att man ska bryta ihop för att man känner att de gottar sig på det.
Ja, verkligen.
Eller som försöker ta det, alltså frågar om andra och deras olycka.
Ja.
Också, som bara är ute efter liksom juicy stuff. Det tycker jag är jobbigt. Ja.
Verkligen. Det finns ju, men sådana har jag så...
Säger inte att jag ogillar skvaller, för jag gillar ju att skvallra, men just när man känner att okej, nu används jag som en kran som bara ska tömmas på saker om folk.
Ja. Nej, usch.
Nej.
Nej, men sådana där personer har jag väldigt så här, aktivt verkligen bara klippt bort i mitt liv, och det är bland det bästa jag har gjort alltså. Den tjänsten gör man sig själv bara. Sålla bort folk.
Nej,
som
nu kommer vi in på saker som kan dra åt helvete igen.
Åh nej, det ligger så
får
mycket
närmare. Får jag
klämma
in en sak då? Ja. För det här tänkte jag på. Ordet krämig när det gäller matbeskrivningar. Det måste dra åt helvete. När vi ändå är inne på det. Så vidrigt. Jag vill inte se ordet krämig.
Vad ska man använda då?
Nej, jag vet faktiskt inte. Men, och jag fattar att ordet krämig vill skrivas ut. Men det är så vidrigt när man inser hur lockande det tydligen är för folk med ordet... Vad sa du?
Glossig om mat. Är det något...
Glossig?
Ja, men det är en glossig sås. Eller?
Jaha, det har jag inte hört så mycket.
Ja,
det är det tydligen.
Ja, men det här, ja,
men krämig, du vet, det kan vara allt från så här en bullfyllning till en... soppa eller vad, nej, det är så mycket krämig just nu.
Du kan inte bara slakta krämig utan att
ha ett alternativ. Då kan man får anpassa sig efter situation. Man kan välja något annat.
Ja, men okej, nu ska jag säga två ord som jag tycker som inte ska dra åt helvete utan som absolut som har haft en så jävla stark comeback alltså. Två ord som var liksom
föraktade.
Ja, säkert så. Men den här ligger ju alltid stark. Men två ord som har varit ganska dåliga, som nu, vill jag påstå, lever sin prime, de här orden. Och jag älskar det. För jag tycker jag använder dem båda enormt mycket. Och det ena är sexig och det andra är mysig. Alltså, kommer du ihåg när mysig?
Det är dags nu.
Ja.
Vi har precis gjort oss av med dem och nu plockar du in dem igen.
Ja.
Men kanske det är dags. Du är en mysig, du är en trendspanare.
Men mysig har väl använts jättemycket?
Ja, men jag säger att värdet på ordet mysig, det var ju ett ord, ett tag så var ordet mysig väldigt liksom, det var liksom gulletussan mysig. Det var så här, det blir mysig med fredagsmys. Men nu är ju mysig någonting liksom, man kan säga, liksom, och menar det. Alltså som ett så här, fan vad mysigt det var att ses. Och så ger man en stor kram och bara, man känner att det var något så enormt positivt. Det var liksom... Det var kärleksfullt och varmt och innerligt och härligt. Man uppskattade det verkligen. Och sen gillar jag hur...
Fast den perioden är mysigt var en omskrivning för sex också. Det är en period jag inte
vill ha tillbaka. Nej, det är äckligt. Va? Det kan dra åt helvete.
Vadå, att ha lite mys? Eller
nej, ja, det är lite mysigt. Dra raka vägen åt helvete. Fy fan. Folk som säger att de ska mysa lite. Nej, då känner jag att du har konstiga sexuella preferenser. Säg, du är förmodligen swinger, knulla. Det får man vara. Men säg vad fan det är. Säg inte att du ska mysa, du ska bara stonka på är vad du ska göra.
Skrock.
Ja. Nej, usch. Men ordet sexig, det gillar jag att det känns som att kvinnan har tagit tillbaka det. Alltså jag tänker på en grupp där vi hänger i, Johanna, alltså en chattgrupp eller vad man ska säga. Där kvinnor...
Ja, det är inte jag med.
Nej,
säga.
Det är inte du med då, det är som vanligt. Men det är...
Som vanligt.
Ja, det är som vanligt. Du har säkert dina egna chatt, men dina...
Nej, det här är vad jag har.
Nej, vilken sorgligt kraxig röst du fick där också. Bara som att rösten bara bröts.
Ja, men Peppe, det är bara jobbigt för dig om du ska vara med i de här grupperna och höra om allt roligt
du hinner
planerar
inte.
Och gör.
Det är så mycket surf.
Ja. Det blir bara så jobbigt för dig. Du har inget där att göra. Det blir bara Det kommer inte kännas, det kommer inte kännas, det är bara bra för dig.
Dagar fulla av FOMO, jag fattar.
Ja, exakt. Det är inget, det är inte, kommer inte göra dig väl.
Du, det är får väl ännu värre än att inte vara med.
Ja, kanske det. Men jag kan ju berätta nu lite bitar i alla fall. I alla fall i en av de här grupperna, då är det som att det är en väldigt härlig grupp, för att det är väldigt många kvinnor. Det är väldigt mycket som är så här, du, nu ska jag göra det här. Det är liksom kvinnor som på olika sätt jobbar kreativt och i karriären, eller vad man ska säga. Som säger, ja men nu ska jag göra ett bokomslag här. Ska jag välja det eller det? Vad tycker ni? Och det är allt så här. Det är liksom rådfrågningar, det är allt möjligt. Eller typ, vi ska gå ut och festa. Ska man ha på sig det här eller det här? Ska du ha den eller den? Och det, då, i det här och på andra ställen använder man liksom varandra och bara, åh fan vad sexigt, det är klart ska den. Inte som ett sätt som kanske sexigt var för några år sedan, när sexigt var liksom liksom någon parodi på någon slags kvinna som skulle ha leopard. Mm. Bara,
lite så här, men utsatt.
Lite utsatt, ja, exakt. Mm. Men nu är sexigt mer en kvinna som äger, nej, Tina Turner, en kvinna som äger sig själv liksom. Som bara, som inte är 22 utan som är liksom 50. Och som är sexig på ett sätt som inte har något med ängslighet att göra, utan bara med jävla kvinnopondus att göra. Och jag älskar att man, att man kan använda sexig så här, att man kan känna, att jag kan säga så här till mina kompisar, fan vad jag känner mig sexig så här, och alla bara, åh ja, det är, alltså du vet, och att det betyder inte att jag vill liksom jaga hem ett mansbyte, utan det handlar om att jag äger mig själv och gillar det.
Undrar hur mycket det här hänger ihop med ålder.
Ja, jättemycket säkert.
Ja. Men det spelar ingen roll. Alltså,
nej, det spelar ingen roll.
Kul ändå.
Ja.
Det är ju jättebra ord. Men jag undrar hur mycket det är det.
Ja. Men jag tänker på det här. Alltså att, inte, att man verkligen gör så mycket mer för sig själv och sina kompisar. För att alltså, när jag gick i så här, typ, högstadiet gymnasiet var det tyvärr mycket tid som alltså, allt gjordes så där efter killarna. Inte allt, men mycket gjort liksom, speglades av vad killarna höll på med. Och då tänker jag, min kompis Hanna sa att när hon gick i skolan, då sa hennes mamma att kom ihåg att det viktigaste som finns är dina tjejkompisar. Att fokus på dem. Och jag tänker att det önskar jag att min mamma hade sagt också. Alltså alldeles för mycket tid i mitt liv har jag tänkt på män. Jag tänker att det är så befriande att inte göra det längre, och jag önskar att jag skulle ge den presenten åt min dotter och haft den tidigare i livet, att verkligen inte bry sig så himla mycket vad de sysslar med. De får vara med i ens liv och man kan liksom killkompisar och sådär, men att de ska verkligen inte, livet ska inte liksom kretsa kring dem.
Nej. Det har mitt liv aldrig gjort.
Inte
känner mig lyckligt lottad över nu.
Nej, ja, det är också, jag vet inte när jag liksom slutade, alltså jag har alltid nog varit liksom lite såhär flörtig av mig, men jag har mer känt såhär, ja, ni har väl tur om ni får vara med mig, mer av den grundinställningen, jämt, alltså även när jag var 12.
Och det, jag har mer känt, var är ni någonstans?
Hallå!
Var är, hallå!
Ja, nej, men jag, det, ja, men det, och det är ju otroligt var det kommer ifrån, men jag har, det är ju verkligen viktigt, ja, att de, men så samtidigt så måste man ju tjej, liksom, tjej, du vet, jag tänker på min 14-åriga dotter, det är klart att hon ska få vara kär i killar, det är inte det, men det får ju finnas gränser. Jag var på en filmpremiär igår, oj nu, ni ser, jag har så mycket att berätta, men jag var på en filmpremiär igår.
Det är otroligt vad det har hänt grejer i ditt liv.
Ja!
Jag känner mig väldigt avundsjuk, jag har liksom bara suttit hemma och jobbat.
Ja men, hänt grejer, jag lyssnade på en podcast i en bit, det var inte så att det liksom, det var inte jättespeciellt.
Ja, jag har inte ens gjort det.
Nej. Jo men jag var på bio igår och såg den här, en film som är, som heter Året när jag slutade prestera och började onanera. Det är ju en underbar titel. Den är ju, den är regisserad och gjord av en tjej som heter Erika Wasserman, som är min kompis Mirandas kompis. Och ja, det var ju bara, det var inget man behöver, men det är ju här, parentes, kul att det är kvinnliga historier berättas. Och frustrerande att så många kvinnliga historier inte har berättats bakåt i historien. Man har ingen aning om vad kvinnorna som inte var ute i krig gjorde, till exempel. Det hade varit spännande att veta. Mm. Men det fick vi aldrig veta. Jo, och sen så tänkte jag på, eller så noterade Miranda, att när alla skulle upp på scenen efter och bara ta emot tack och sådär, då såg man så jävla tydligt vilka som var, det stod liksom, du vet, ja, jag vet inte, 50 pers på scenen. Och man såg så tydligt vilka som var skådisar. För att de har, alltså du vet när, när någon har en stjärnglans, det är bara i klädvalen, i pondusen, i liksom den här frisyren som är liksom inte som alla andras. Mm. Man ser direkt att de inte är liksom ljudbearbetningsteamet.
Ja.
Det är otroligt.
Lite mer vana att tittas på.
Men det var i alla fall i den här filmen, på tal om det här att man ska vad, ja, hur man ska tänka och så. Jag vet inte riktigt om jag kan använda det här ordvalet till mina barn. Men då var i alla fall en karaktär som liksom coachade den ena kvinnan i filmen då, eller hon huvudkaraktären, som var lite så här, hade gjort kanske lite där, brytt sig lite väl mycket om att vara duktig och vara liksom, ja, i ett äktenskap, men glömt lite vad hon själv, sig själv. Så. Och då sa den här andra härliga karaktären, den yngre tjejen, bara var så här, men du måste hela tiden tänka sig fittan först. Vad säger fittan nu? Och då menar...
Fittan först.
Ja. Och då menar jag inte kanske liksom...
Där har vi, den här ska läggas till. I nu är det fem. Fem.
Ja. Fittan först. Och det var kanske inte så här, vad fittan vill ha, det ska den få, utan mer liksom att man har liksom sin gut feeling där någonstans. Om och snirren säger så här, ja men det, då är det liksom, jag vet inte, fittan först. Och då tänkte jag på att det är ju inte att den alltid ska ligga som är kanske fittan först, utan mer liksom så här, att lite känna efter vad som är rätt och fel, och att det finns någonstans i kroppen en vetskap om det.
Mm.
Ja. Fittan först.
I like it.
Är det party så är det fittan först.
Ja, man vill ju säga det, fittan först.
Jag ska gå in på Rish och bara sänka volymen och bara säga det rakt ut. Får vi se vad som händer.
Fittan först.
När vi ändå pratar om fittor och kvinnor och film, vill jag komma med en, alltså vi har en tradition att hylla olika kvinnor i den här podden, och då vill jag hylla Annika Suksdorf, som är en otrolig kvinna, finlandssvensk, alltså tv-serie och filmproducent. Hon producerar bland annat Bränn alla mina brev. En sån otrolig person. Vi känner varandra från Helsingfors, så brukar jag äta frukost ibland i när jag är i Stockholm, och hon är så här person.
Jag har också träffat henne. Hon är supertrevlig. Ja.
Verkligen. Och hon är sån som liksom under radarn snackar gott om en M&N. Alltså det är också människor som man älskar, som liksom snackar gott om en bakom ens rygg utan att göra en stor big deal av det. Hon kan vara så där, vi sitter en stund och så hon heter just det här, tipsa om dig, eller jag nämnde ditt namn för den här grejen eller för den där grejen. Bara som världens mest självklara sak. Alltså, det är nämen en otrolig kvinna.
Mysigt.
Bra.
Mysigt var ordet.
Ja, hör mysigt du? Var ordet. Sexigt.
Och sexigt. Ja. Sexigt att vara så.
Det är sexigt.
Då tar jag över och säger att jag träffade Therese Alshammar igår. Och henne har jag träffat förut. Och vad ska man säga om Therese Alshammar? Förutom att, finns det en mer komplett människa någonstans på detta jordklot? Jag tror knappt.
Vad sa du? Komplex eller komplett?
Komplett. Komplett.
Okay.
För det sa
komplex
ju...
hade inte varit fel heller.
Nej, ja. Det kanske hon är också. Jag vet inte. Nej, men det sa hon, finns ju ingen som har liksom bättre stil än hon har. Det finns ju ingen som är mer välklädd jämt. Och ja, men hon är bara så jävla cool. Fy fan vad cool hon är. Alfa hona. Hon var så jävla alltså, cool. Bara.
Förlåt, jag måste erkänna att jag inte, jag skyller på Finland, men jag vet inte vem det är.
Då ska jag berätta för dig. Hon är simmare.
För detta simmare.
Och också att hon har så tagit massa, alltså OS-guld och världsmästerskap. Och så. Men hon tog också sitt sista, eller senaste, eller vad säger man, OS-guld när hon var typ 42. Hon ger sig inte.
Utan
hon, bara simmar och simmar och simmar och liksom slutar aldrig vara världsmästare.
Och då håller hon fortfarande på
det
att simma.
Nej, det gör hon kanske inte. Men hon, nu har hon kanske slutat då, men... Nej, fy fan vad cool hon är. Också perfekt hår. Oh. Så kär
är det är nu.
Kul. Nu letar jag desperat i mitt huvud om jag har träffat någon otrolig kvinna här om dagen som inte har, eller liksom, som inte har varit typ sissan. Men nej. Mm. Det är bara...
Mysigt.
Jag hade så liten bekantskapskrets just nu.
Men det är verkligen mysigt. Inte. Men... Det finns ingen som känner fler. Gud, hela mitt liv hänger på din... På dig och din bekantskapskrets, Johanna.
Men jag träffar ju ingen. Sitter ju bara hemma och glor. Men hörni, ska vi tipsa om grejer nu eller?
Ja.
För jag har ett jättedeprimerande tips som är så himla bra. Det är en podd om sorg som Anderson Cooper gör. Alltså CNN. Anderson Cooper, ni vet.
Var han? Ja,
den vithåriga mannen.
Ja.
Han har ju, i grunden har han ju en sorg. Hans mamma gick bort 2019, men innan det så... Ja, nu sa jag åt fel håll. Men hans pappa gick bort när han var 10. Och hans bror tog livet av sig när brorsan var 23 och Anderson var 21. Och brorsan hoppade alltså från hemskt. Mammans balkong på Manhattan medan mamman står och försöker hindra honom från att hoppa. Så det börjar med, och sen så, eller det börjar med att i första avsnittet så är liksom Anderson och ska rensa ut ur sin mammas lägenhet. Hon dog 2019 och nu är det väl, men det är kanske inspelat för ett år sedan typ. Och han håller på och sen så, men då pratar om sorg och vet, sånt som alla kommer gå igenom, även om man inte har gått igenom det än, så alltså det går, man kommer inte bort från det, det är bara en del av livet. Och sen så träffar han då i den här poddserien olika personer som också har gått igenom sånt, alltså kända personer. Jag lyssnade precis på Stephen Colbert-avsnittet och hans pappa och två brorsor dog i en flygolycka när Stephen var 10 också. Och sådär. Ja. Men du vet, och det är så fint och bra och sorgligt och roligt och givande.
Man gråter, eller får mest insikter.
Okay. Alltså man gråter inte gråt, men jag har vet, suttit med tårar i ögonen på bussen och jag har gått runt med tårar i ögonen och sen så ibland så, ja, men, vet, så skrattar man för att men det är så smart. Ja. Och liksom,
ni ser, just när det är så fint. Det är framför mig och, när du är lite ensam för alla, och men du sitter med,
jag ser
med
så här bussen.
Vattennivån upp till halva ögat.
Exakt.
Ja. Så regnar det på bussfönstret.
Ja, ja, så är det. Stockholm. Ja. Så är det. Men att man får hopp om livet av en, av en podd om sorg. Är man jättefin?
Åh, ja, jag blev jättesugen på
det. All There Is heter den. Vilket jag inser är typ samma namn som våra vänner Sofia och Frida och Kropas.
Just det.
Allt som är.
Ja.
Mm. Men först? Den handlar inte om sorg. Den handlar om fest mer. Men All There Is med Anderson Cooper. Tja.
Bra, du får lägga upp den på Insta och Facebook. Jag har också en podd som jag inte har hunnit lyssna på, men så det är egentligen ett jättedåligt tips. Men jag gick igång gärna på den här. Det är en podd som heter Doing It Right with Pandora Sykes, som handlar om saker som man har fått om bakfoten. Det är typ så här... What we got wrong about sleep, så intervjuar hon en expert. The many myths of fast fashion, intervjuar expert. The myth of gendered emotion, som jag tänker börja med, låter superbra. Och om den är jättedålig den här podden, så då får ni verkligen, ja, då ber jag om ursäkt. Men jag ska i alla fall bingea den i veckan.
Kul.
Ja.
Bra tips.
Jag vill, det här har jag sagt förut och jag kommer säga det igen, men jag tycker faktiskt att det är viktigt, och ja, det finns ett egen intresse i det här, men det är inte mer för min eget företags skull, utan mer för mitt brinnande intresse, engagemang och mitt bultande hjärta för kvinnligt entreprenörskap, som kommer ha det jävla körigt nu det närmaste året. Det kan man bara, det kommer vara så. Det, alltså först pandemi, inte skitlätt att lösa, och sen var det massa andra strulförseningar, och sen så nu kommer nästa med lågkonjunktur och sådär. Och då tänker jag, alla ni härliga, underbara, kvinnliga lyssnare vi har, man behöver inte göra det här fullt ut och ha det som någon slags sträng regel, men man kan tänka så här: ska jag köpa en vinterkappa? Då kanske jag ser, vad finns det för kvinnliga ägda företag jag känner till? Jag kanske köper min kappa därifrån, för det är lite så här män har gjort i alla tider, gaddat ihop sig och hjälpt sig och så. Nu tänker jag, då snår vi den grejen lite bara. Om vi ska liksom dela rättvist på liksom, väl, pengarna som finns där ute, eller på att driva världen framåt, så behövs det fler kvinnor som har makt och pengar. Och därför tycker jag att vi ska gadda ihop oss. Och jag tänker på sådana här små detaljer, särskilt i tuffare tider. Man kan... fundera. Alltså det kanske det man köper kanske går att köpa från någon lokal butik då, som drivs av en kvinnlig entreprenör. Jag vet inte. Man kan bara ha det lite med sig, lite extra mycket nu inför lågkonjunktur.
Mycket bra. Ja, verkligen. Man kan, ja, det finns så många mindre företag som man kan stödja också, istället för jättestora kedjor som oftast ägs av män, trots att de kanske frontas av kvinnor.
Ja.
Så ja, investera i någonting, det kan betyda jättemycket för en kvinnlig företagare.
Ja.
Bra sagt, Susanne.
Och det finns så mycket makt i konsumenten, det ska man verkligen inte underskatta, utan använd den på ett bra sätt.
Verkligen.
Ibland i alla fall, då.
Allt man gör är politiskt.
Ja, verkligen.
Det kan man tänka. Och sen låter man som en PK-häxa.
Ja, nej då. Nej, men det är väl på bästa sätt då. Det är så det ska vara, när det bara är liksom på ett smart sätt, inte ett
ja, skitsamma. Ja, förlåt, Peppe, vad hade du, vad skulle du säga nu då?
Nej, jag skulle, nej, verkligen inte. Jag skulle stänga skåpet faktiskt.
Ja,
om jag skulle vara ärlig,
men du ska säga det du brukar säga, att du gör det så bra.
Ja, det säger jag nu. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Det betyder jättemycket för oss. Alltså indirekt understödjer ni faktiskt kvinnor genom att lyssna på den här podden. Och om ni tycker om det ni hörde, tipsa en vän. Och glöm för guds skull inte att prenumerera, för då får ni ett avsnitt varje vecka helt automatiskt på telefon. Och skriv gärna en liten recension så blir vi superglada. Tack ska ni ha. Vi hörs nästa måndag. Puss och kram.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.